Välkomna ska ni vara att lyssna på Slaget idag. Med mig har jag idag två gäster som ska diskutera USA och det pågående turbulenta läget just nu. Vi hörde alltså här att Trump har beordrat, han har skickat alltså 700 marinkårssoldater och sen ytterligare 2000 nationalgardister till Los Angeles. Och så har det också faktiskt strulat ihop sig riktigt med Kaliforniens guvernör Gavin Newsom, som har kallat presidentens beslut för oamerikanskt. Att här är nog ett väldigt spänt läge på gång. Oskar Winberg, USA-forskare, historiker, välkommen.
Tack.
Och med oss direkt från USA, vår svenska yleskorrespondent Daniel Olin, välkommen du också.
Tack så mycket.
Och god morgon ska jag väl säga till dig.
God morgon, ja.
Ja, det är tidigt på morgonen där du befinner dig, men det där, allra först ska vi titta lite på att är det någonting du har, Daniel, att berätta, någonting som vi kanske inte ännu vet här, någonting nytt så att säga?
Nej, jag kan berätta det att protesterna har fortsatt för det fjärde dygnet i Los Angeles, där det är fortfarande i natt, klockan är 2 på natten i Los Angeles. Och den här natten har varit lite lugnare än söndagen, eller natten till måndagen. Och det beror säkert på att många också är tillbaka på jobb och kanske det har haft lite effekt de här polis- och militärnärvaron där. Men det har också varit våldsamma sammandrabbningar under den här natten, men det har också varit både under måndagen och söndagen och lördagen också fredliga demonstrationer. Så vi ser egentligen nu två olika bilder. Vi ser de kaosartade bilderna som kablas ut där det är våldsamma sammandrabbningar, men det finns också en hel del protester som går fredligt till, som kanske inte syns så mycket i nyhetsflödet.
Det här fick ju sin början i alltså protester mot det som det här ICE håller på med, alltså letar upp folk som ska så att säga deporteras.
Precis, och egentligen är det här inte alls så överraskande, för att hur den här migrationsmyndigheten ICE har utfört dessa tillslag, inte bara i Los Angeles utan runt om i USA, har nog väckt en hel del rädsla, och rädslan har spridit sig bland de papperslösa på olika håll, och nu har det då tagit sig uttryck som protester i Los Angeles efter att federala agenter gjorde tillslag mot arbetsplatser, mot offentliga utrymmen, och då grep personer som många av dem har varit väldigt länge här i USA. De jobbar, de betalar skatt, de har barn i skolor, de har ingen kriminell bakgrund, men de är papperslösa, de har tagit sig in i landet olagligt och ska därför då gripas och deporteras. Och det här är ju då frågor om människor som är en del av samhället och inte är kriminella, och då sa man ju från första början att man ska i första hand då gripa kriminella och skicka iväg dem. Men för att kunna nå upp till det här målet som Trump-administrationen har, att deportera 3000 personer per dag, så har man då också börjat gripa helt vanligt, eller människor som är ute och arbetar på arbetsplatser eller restauranger, diskar och så vidare. Och det här har nog väckt väldigt mycket starka reaktioner i Los Angeles, men nog också på andra håll i landet.
Oskar Winberg, du följer förstås med det här som pågår hela tiden, eftersom du har ägnat ditt liv så att säga att forska i USA. Ska vi börja med det att du har varit här ofta, också efter det här att Donald Trump valdes för en ny period. Och då hade du lite, jag vet att jag själv har pratat med dig, du har haft lite farhågor att allt möjligt kan hända. Men hur överraskande är det att det har kulminerat på det här sättet? Hur reagerar du liksom på de här händelserna?
Ja, det där är en bra fråga. Jag tror att vi måste separera överraskad ordet från kanske liksom upprörd. För någonting kan vara väntat men ändå bryta mot normer, bryta mot praxis, vara skadligt, vara oacceptabelt beteende eller så här. Det har vi sett tidigare också med Donald Trump, inte minst den 6 januari 2021. Så det att Trump gör på det här sättet, det är ingen överraskning. Han talar under presidentvalskampanjen, så talar han om hur han var missnöjd över att inte ha satt in trupper mot demonstranter under sin första mandatsperiod, inte minst då Black Lives Matter sommaren 2020.
Och då hade han väl folk i sin stab som så att säga hindrar honom.
Precis, ja. Och försvarsministern var till exempel inte villig att gå i hans led i en sån här fråga. Så det här var alldeles klart för det som följde med, ska vi säga, under presidentvalet. Och New York Times hade till och med en permsida där det stod på första sidan att Trump talar om att sätta militären mot den egna befolkningen. Så det är inte upprörande. Ursäkta, det är inte överraskande, men det är upprörande att man har en amerikansk president som går en sån här auktoritär linje och sätter in militären på ett sätt som, det bör påpekas, potentiellt inte ens är i enlighet med lagstiftningen.
Det där tänkte jag faktiskt att vi skulle diskutera lite mer, det här med lagstiftning, för att det pratas väldigt mycket om domstolar och domstolar som stoppar vissa beslut, och så väntar man på domstolsbeslut på någonting annat, och man hela tiden säger att någonting är i strid med lagen. Men liksom, för någon som sitter och följer med det här, så ser det ut att ske i varje fall. Kan någon av er förklara att hur det här är möjligt? Alltså hur fungerar det här med domstolen? Alltså, tar vi Oskar här nu först fast?
Alltså, den amerikanska principen är naturligtvis att du måste visa skada. Och därefter kan du då stämma, så det är inte, vem som helst kan inte gå till en domstol och säga att det här som presidenten gör gillar jag inte. Utan presidentens maktbefogenheter är naturligtvis nedskrivna i grundlagen och annan lagstiftning. Och sedan handlar det ju mycket om normer, tradition, hur har presidenten agerat. Och här finns ju utrymme för olika tolkningar. Men det bör påpekas att Donald Trump under sin andra mandatsperiod har tolkat sina maktbefogenheter på ett väldigt, väldigt brett sätt. Och det har, precis som du säger, ofta utmanats i domstolar. Och hans framgång i domstolarna har varit väldigt ringa. Alltså domstolar har om och om igen kommit fram till att Trump har agerat på ett sätt som överskrider hans maktbefogenheter.
Men när man studerar det härifrån och är en lekman och inte juridiskt beläst i den amerikanska lagstiftningen, så ser det ut som att vad har det liksom för betydelse för att han har redan hunnit göra det?
No, precis, det är ju den viss skada är skedd och går inte att ändra. Till exempel utvisningarna, Kilmer Abrego Garcia är ett praktiskt exempel på det här. Utvisades till El Salvador utan att man hade gått igenom det så som sig bör, och i motsats till ett domstolsbeslut som existerar. Och sen släpar ju administrationen med fötterna när det gällde att hämta tillbaka honom, så som en domstol också hade konstaterat att administrationen bör göra. Nu är han fängslad i USA, så han har förflyttats, men det var förra veckan som han hämtades hem. Och det här är ju då en konflikt, alltså vi måste vara kanske väldigt tydliga med att säga att när presidenten och hans administration inte följer domstolsbeslut, eller rent av när de visar en så öppet förakt gentemot lagstiftning och domstolar i hur de agerar från första början, så då börjar vi tala om en konstitutionell kris, alltså en grundlagskris. Mm. Det är oklart hur man löser en sån situation där presidenten med alla de maktbefogenheter den har vägrar att följa de begränsningar som grundlagen och domstolar sätter på dem.
Och det här är just den springande punkten, att kommer man att följa domstolarnas beslut? President Trump har ju under de senaste 4 månaderna nästan fattat alla beslut med hjälp av president order, president dekret. Och jag tror att det är till och med över 90% av dessa beslut som nu kommer att prövas i domstol. Så han har ju använt den här makten väldigt mycket. Han har inte gått via kongressen eller några andra konstitutionella vägar, utan då använt i första hand det här. Sen kan man ju säga att de här protesterna som då började som fredliga protester och sedan eskalerade, och nu ser vi våldsamma sammandrabbningar. Det är precis någonting som Donald Trump förmodligen väntat på och också behöver, för att han har haft det lite jobbigt på sistone. Förra veckan hade vi kaoset med Elon Musk och den skilsmässan i Vita huset. Det har varit det här handelskriget, strafftullarna, som också drabbar republikaner, människor som så hårt arbetande republikaner, och mycket annat som inte riktigt har gått hans väg. Men nu så kan han då visa hur stark han är och då skicka nationalgardet och också marinsoldater till Los Angeles gator. Och det kan man ju säga att om det är någonting han har lyckats med under dessa månader är just i att täta gränsen. Det har varit väldigt få illegala som har kommit över gränsen, och han har ett väldigt stort stöd bland republikanerna när det kommer till att strama åt migrationspolitiken. Och så kan jag ändå notera att om man då under första presidentperioden fast det som satte käppar i hjulet, så nu han har knappt säga att han ska skicka nationalgardet på helgen innan försvarsminister Pete Hegseth sa att han kommer också skicka marinsoldater. Så det här, han har ett väldigt stort stöd inom sin administration för det beslut som han nu tar.
No, vi hör en massa alltså förkortningar här och namn på olika liksom sån här instanser i USA. Jag tänkte att vi skulle börja, alltså för det första den här ICE, den här ICE som håller på med det här letar. Det har varit mycket skriverier och prat om det att de väcker också alltså motstånd och rädsla därför för att de helt enkelt inte visar sitt ansikte, utan att det är så här. Är det här, har det alltid varit så här, eller är det någonting nytt?
Det är nog huvudsakligen någonting nytt, alltså militariseringen av amerikansk polis, om vi tittar utöver ICE, så sträcker sig väldigt långt tillbaka i tiden, och det är därför vi har vant oss vid att se i amerikanska demonstrationer helt normala medborgare mötas av en väldigt militariserad närvaro, alltså stormvapen och kraftiga kamouflageuniformer och olika bepansrade det här fordon. Så det är liksom en norm, men det här att man inte bär på insignia. Vi är ju bekanta från amerikansk populärkultur med om det här betydelsen av polisens badge, alltså att man visar upp sin identifikation. Det att man inte gör det, vägrar säga varifrån man kommer, vägrar berätta vad det handlar om för eventuella brott som man misstänks för, varför personen häktas, vart den förs, och sen då, som du påpekar, det här med att man döljer sitt ansikte med en ansiktsmask. Det är någonting nytt som vi inte har sett tidigare, och det är ju klart att det här skapar rädsla och det skapar också oro. Det har lyfts fram senast igår, tror jag det var, som det kom fram en situation där en person utklädd till en ICE-agent hade rånat ett etablissemang. Att den här rädslan är ju överhängande när man ser en grupp personer plötsligt närma sig någon kraftigt beväpnade och maskerade. Hur ska man veta att det här är så att säga de goda killarna? Och i synnerhet om vi tänker i en skola eller i ett kvarter där de plötsligt för bort grannarna, klasskamraterna, medarbetarna. Hur ska man veta att de är de onda, och de som kommer och kidnappar dem, kanske vi kan säga, är egentligen de goda killarna?
Och de ser väldigt skrämmande ut när det kommer militär utrustning och bepansrade fordon. Sen samarbetar också ICE med polisen. Det är lite beroende på vilken delstat man befinner sig. Det finns till exempel de republikanska delstater där ICE då samarbetar med den lokala polisen. Jag var här för några veckor sedan i Tennessee utanför Nashville, där ICE samarbetar med trafikpolisen, och det fungerar egentligen så att trafikpolisen stoppar bilar, så de misstänker, ja, det räcker med att du har en söndre lampa så stoppar de bilen. Och sen så ser de att det är en papperslös, och då kommer ICE med en annan bil bakom, och så griper ICE den här papperslösa och sätter den här personen i handbojor och skickar personen till ett migrantfängelse i Louisiana. Och det har också skett utanför skolor, så att till exempel ena föräldern för barnet, som är då amerikansk medborgare, barnet, för barnet har fötts i USA men pappan är inte, för han har kommit hit olagligt för det i skolan, och utanför skolan grips han av trafikpolisen och sedan ges till ICE och skickas till ett fängelse. Så när barnet kommer ut ur skolan, hem från skolan, så är pappan inte längre kvar utan sitter i ett migrantfängelse. Och det här har skapat väldigt stor rädsla, till exempel utanför Nashville så var det öde på gatorna. Folk gömmer sig, folk vågar inte gå till jobbet, folk vågar inte gå till butiken, utan de skickar då barnen till butiken som har ett amerikanskt pass. Så det här har vi sett på många olika håll. Nå, i Los Angeles samarbetar polisen, den lokala polisen, inte med ICE, utan det är så kallad fristad som man talar om här, att man inte behöver direkt samarbeta. Så det finns olika sätt hur de också gör de här tillslagen. Men det här är förstås någonting som har väckt en hel del kritik, för att man upplever att det är så omänskligt hur man gjort det här, att man har gått in och separerat egentligen också familjer. Men samtidigt är det här ett led i Trumps politik som man också har ett stort stöd för.
Och här måste kanske påpekas att en del av det här, som Daniel tidigare var inne på, är att man riktar sig mot personer som inte har begått några brott, som inte har ett brottsregister, utan som befinner sig i landet utan rätt papper, men alltså kan ha funnits i landet i 10 år eller mera rent av. Och det här är en klar skillnad från tidigare administrationer. Det har ju alltid utvisats till exempel brottslingar då som befinner sig i Förenta staterna. Men det hela bygger delvis på en sån här, nästan en slags myt som skapas i högermedia och bland det republikanska partier, där det sprids en tanke om att det existerar tusentals, tiotusentals, hundratusentals våldsamma brottslingar som är i landet utan rätt dokumentation. Och det helt enkelt stämmer inte. Och för att kunna få upp de här siffrorna, Daniel nämnde 3000 om dagen, som administrationen vill se, så måste man rikta sig mot icke-brottslingar i landet. För det finns helt enkelt inte en sån här enorm massa av våldsamma brottslingar. Och där är lite detsamma som händer i Los Angeles nu. Det har byggts upp, det har skapats den här bilden bland den konservativa rörelsen på högermedia om att det nu är ett krig i Los Angeles, det är en konflikt, det är en enormt uppror. Det stämmer ju inte, vi talar om ändå väldigt små siffror av demonstranter ute på gatorna och väldigt små delar av Los Angeles. Los Angeles County är alltså knappt lite mindre än Sverige vad gäller populationen. Så det är en väldigt, väldigt stor stad vi talar om.
Jag tänkte, för att försöka förstå sådana grundsaker om de här som är papperslösa i USA och som har bott där jättelänge och arbetar och allt det här. Så, om de saknar papper, så, men de annars är laglydiga. Så vad är det liksom man kan ha emot dem, så att säga? Alltså, betalar de skatt som andra?
Alltså, om de jobbar så betalar de skatt.
Ja. Dock, men det kan du göra med utan papper.
Precis, dock med den klausulen att de lyfter inte, de har inte rätt till att lyfta stöd som då andra skattebetalare. Så de bidrar till samhället i form av skatter utan att ta ut ur samhället i form av olika bidrag och vård.
Och det kan man ju säga att det är de som gör mycket av det jobbet som vita amerikaner inte gör. Jag bara ser här i mitt grannskap. Det är ofta latinos eller som klipper gräsmattor, bygger hus, jobbar i restauranger och så vidare. Och de har en ganska viktig roll i det här samhället. Många kan också försöka få då rätta papper, och vissa gör det efter att till exempel deras barn har blivit myndigt. Och den vägen försöker man då komma in och få papper. Men den, som sagt, många har varit här i 20 år, kanske till och med längre. Och nu så, och är på sätt och vis en del av samhället, men är då fortfarande papperslösa. Och de här riskerar nu att då bli deporterade. Och det är nog det som har ökat det här missnöjet. Och man tycker att det här är bara så att Trump har helt enkelt gått för långt, och därför så är folk då rätt upprörda.
Och så tycker jag att vi ska inte sticka heller under stol med det faktum att här finns en klart rasistisk agenda också bland högt uppsatta republikaner. Trump talade under sin första mandatsperiod om att han inte vill ha immigranter från shithole countries, utan, som Haiti till exempel, utan istället från Norge. Och nu häromdagen så var det en framstående republikansk mediepersonlighet som talade om att inga... Nu är det stopp också på laglig immigration från tredje världsländer. Att här finns en vision av vad Förenta staterna ska vara, och den inkluderar inte immigranter från Latinamerika, från Afrika, från Asien, men nog immigranter från Finland till exempel.
Just så, det där, nu talar vi om det som alltså har skett i Kalifornien främst, alltså det här som det här bråken nu har uppstått. Och då skulle jag vilja att förstå den här balansen då mellan guvernören och sin sida och sen alltså Trump-administrationen. Att hur hänger det liksom, vad är den här maktbalansen?
No, här kommer vi till en klassisk fråga inom amerikansk politik, och det är det att det är ju ett federalt system. Och det betyder att det finns vissa rättigheter som är federala, och så finns det rättigheter som gäller delstaterna, och delstaterna har en omfattande autonomi, om vi kan säga så kanske. På sätt och vis kan vi väl göra några paralleller till Europeiska unionen, även om det inte är en helt ett-i-ett jämförelse. Men alltså, vi ofta ser delstaterna som bara ett landskap eller någonting i den stilen. Men det finns ju olika lagstiftning i olika delstater. Den kan skilja sig ganska kraftigt, och delstatsrättigheter har varit en viktig fråga. De facto, det tionde grundlagstillägget från 1700-talet, så säger jag klart och tydligt att det är rättigheter som inte explicit tilldelas de federala myndigheterna, hör antingen till delstaterna eller till folket i sig självt. Och det är den här frågan som nu är hyperaktuell, i och med att Gavin Newsom och Kaliforniens justitieminister har utmanat Trumps agerande i domstol, säger att han inte har rätt att skicka in eller att federalisera nationalgarde, skicka in trupper till Kalifornien på det sättet som han har gjort.
Än en gång, så med andra ord, så det ska prövas i domstol, men han har redan gjort det.
Precis.
Ja. Så då, alltså nationalgardet, berätta, vad är nationalgarde för någonting, Daniel?
Nationalgardet är egentligen en reservstyrka som man då kan lägga in vid naturkatastrofer eller olika oroligheter, som består av i första hand personer som också kan ha ett civilt arbete. De kan jobba både ett civilt arbete och i nationalgardet. Sen har nationalgardet är ganska intressant, för att det finns både på delstatsnivå och federal nivå. Om vi kommer ihåg bränderna i våldsamma bränderna i Los Angeles i januari, då var också nationalgardet på plats. Men då var det Gavin Newsom, Kaliforniens guvernör, som satte dit nationalgardet, som till exempel hjälpte med trafikarrangemangen för att stoppa bilar att inte köra nära bränderna. Så de har haft en uppgift i Los Angeles, men det var guvernören som tog beslutet att vi behöver lite hjälp och vi har inte riktigt med poliser, så därför skickar man då nationalgardet dit. Nu är det så att det är Trump som har fattat beslutet, för han kan också göra det, men han kan egentligen inte göra det mot guvernörens vilja, vilket han ändå har gjort. Och det här har vi ju inte sett egentligen sen på 60 år. Det var senast en president beslöt att man skickar nationalgardet mot guvernörens vilja, men då handlade det om att skicka nationalgardet för att skydda svarta demonstranter i Alabama. Nu handlar det om att skicka soldater för att stävja demonstranter som demonstrerar mot administrationen. Sedan har vi också sett nationalgardet på plats i början av 90-talet, 92, med Rodney King-upploppen i Los Angeles. Men de var helt i annan skala. Det var frågan om väldigt många människor dog där. Det var betydligt allvarligare kravaller än det vi ser just nu.
Och då var det alltså också Kaliforniens guvernör som bad president Bush att kalla in eller att federalisera nationalgarde. Och jag tror att vi måste här lite liksom gräva i juridiken för att komma fram till den springande punkten här, och då går vi tillbaka till 1800-talet, och det finns alltså något som heter Posse Comitatus Act, som alltså förbjuder att man sätter in soldater mot den egna civilbefolkningen, om inte då det finns undantag som antingen finns i grundlagen eller då kongressens godkännande. Och Trump försöker nu genom nästan, vad vi kan säga, nästan ett juridiskt kryphål, alltså det är en, för de som är riktigt intresserade, det är sektion 12406 som han använder sig av här. Han vill alltså inte använda Insurrection Act från 1807 som alltså får användas om det finns risk för ett uppror som man behöver federala trupper till, utan han istället använder en sån här mer begränsad lagklausul som säger om det finns risk, om det finns en invasion av landet eller risk för en invasion, om det finns uppror eller risk för uppror, om det finns en situation där myndigheterna är oförmögna att upprätthålla lagen. De här tre. Men den klausulen säger också att det här ska ske i samarbete med guvernörerna i delstaterna, och det är därför som Kaliforniens guvernör nu utmanar i domstol det här beslutet. Det kan också påpekas, det har använts endast en gång förut, den här klausulen, och det var Richard Nixon 1970 som kallade in soldater att dela ut post när det var strejk bland posteljonerna. Så det här är någonting rätt så unikt historiskt sett.
Och det här fungerar... Ja, det här passar väldigt bra in i Donald Trumps narrativ. Han vill gå åt liberala Kalifornien, den största och mäktigaste delstaten i USA, som skulle vara världens fjärde största ekonomi om det skulle vara ett eget land. Och dessutom har det en guvernör, Gavin Newsom, som är väldigt populär och eventuellt kan vara en av dem som är presidentkandidat om ett par år. Gavin Newsom har också en egen agenda i det här. Han vill höja sin egen profil. Och när man åker runt i landet så fungerar nog det här Trump-narrativ när han säger att ja, de demokratiska delstater, de har inte koll på, de försvarar migranter, det är kaos på gatorna. Och ser man på konservativa nyhetskanaler just nu så visar man endast bilder om de mest våldsamma upploppen, inte det som sker bredvid det fredliga demonstranter. Och då vill man då visa att det här är en invasion. Här är människor som viftar med Mexikos flagga. De kan inte hantera situationen. Vi behöver en stark president. Och därför så behöver vi också soldater på Los Angeles gator.
Men det är ju, man ser ju förstås på social media så delas det ju allt möjligt. Om man ska vara kritisk. Det är också när man tittar och försöker titta mångsidigt. Men jag bland annat så igår, sent igår kvällen, ett filmklipp där... Alltså jag såg flera stycken, men ett till exempel där en man helt utan att ha maskerat sig, en relativt ung man, stod och höll ett riktigt brandtal till de här alltså, National Guards-personen som stod där med sina vapen. Och det där väldigt vältaligt som amerikaner ofta är och sa att förstår ni inte att det här är oamerikanskt, ni vänder er mot eget land och... Och utan tvekan är han identifierad nu den här killen för länge sedan. Men alltså, vad tror ni är i huvudet på det här? Det är svårt, ingen av oss är psykolog här. Men på de som då är nationalgardister, att de hamnar i en sån här situation.
No, här finns ju lätt en sån där tendens att säga att soldater lyder order.
Precis.
Och liksom bara blint går i ett ledband. Hittills så har vi sett att Nationalgarde i Los Angeles har ju inte alltså bidragit i den mån till våldsamheterna som till exempel lokala polisstyrkor har skjutit gummikulor på demonstranter, också på journalister som är tydligt identifierade.
Det var det andra klippet jag tänkte komma till.
Som journalister. Ja. Och det har vi sett tidigare under demonstrationer att poliserna är ofta en stor del i Förenta staterna när det kommer till demonstrationer i att det blir våldsamt. Och man kan ibland tala rent av om polisupplopp där det är de som driver våldet framåt. Nu har nationalgardisterna inte på något sätt varit den bidragande faktorn där. Och vi måste komma ihåg att nationalgardister, om vi tittar på deras sociodemografiska profil, så det här är inte på något sätt några stormtrupper, utan det här är vanliga amerikaner. Och vi vet från forskning runt om världen att när soldater får illegala order, alltså att till exempel öppna eld mot civilbefolkning, så brukar de vägra sådana orders. Så det här är inte ännu liksom en situation där vi kan säga att man lyder bara order och går liksom i led.
Nej, men samtidigt som då det är första poliserna som har skjutit tårgas och gummikulor, så det att men Trumps beslut att skicka nationalgardet till Los Angeles var någonting som också eskalerade här. Det ökade protesterna. Folk blev ännu argare, för det här visar att han då vill föra landet i en mer auktoritär riktning, och det här liksom eskalerar också protesterna på och till och med så att nu talar man om att vi kommer att se protester i flera andra städer, storstäder i USA de följande dagarna.
Jag tycker att det här är en jätteviktig poäng som Daniel lyfter upp här. Trumps ledarskap har väldigt starka auktoritära tendenser. Alltså, och ibland kan det vara så att det här liksom lite drunknar i nyhetsflödet. Men vi alltså talar nu om en situation där presidenten kallar in soldater, inklusive marinsoldater, mot protester, mot yttranden mot hans administration. Han har talat öppet om att arrestera Gavin Newsom. Även det liksom helt över Trump vad gäller rättsstatsprinciperna. Och har faktiskt tidigare arresterat till exempel, eller Trumps administration har arresterat till exempel Newarks borgmästare Ras Baraka när han demonstrerade utanför en ICE-facilitet i New Jersey. Och sen då den här som på lördag väntar, den här militärparaden i Washington DC. Mm. Allt det här sticker ut i amerikansk politik och amerikansk historia. Det är inte så presidenten brukar agera.
Det här, du nämnde det redan här och jag sa det också i början, att han har alltså också beslutat att skicka 700 marinkårssoldater.
Det har han gjort, och jag kan bara betyda att säga så mycket att marinsoldaterna är inte utbildade att stå emot demonstranter. De är skolade för att vinna krig utanför USAs gränser. De här har liksom ingen utbildning, och det säger många pensionerade generaler som har intervjuats på de amerikanska nyhetskanalen, att marinsoldater, de ska inte stå på gatorna i Los Angeles, de ska vinna krig för USA. Så det här är också ett ytterligare tecken på att vi vill vara hårda, starka. Det här är fråga om en väldigt allvarlig situation, därför måste vi också skicka marinsoldater, de bäst utbildade soldaterna i landet, till Los Angeles.
Ja, det är det här som kallas för quick reaction response force. Alltså det är det här som ska sättas in just då när det alltså behövs verkligen en alltså stridande styrka.
Precis, ja, och marinerna är ju elitsoldater inom den amerikanska armén eller militären, så det är liksom, det finns också ett symboliskt värde i det här. Man upplever att marinsoldater är de tuffaste killarna som finns i militären, och det är ingen slump att Trump och försvarsminister Pete Hegseth riktar sig just mot dem, utan här finns en kraftig vilja att framstå som stark och handlingskraftig och så vidare. Det har vi sett under de här senaste månaderna. Och samtidigt så tror jag att det är viktigt att också dra in i den här diskussionen och påpeka att Trump-administrationen är väldigt impopulär om vi tittar i hela landet. Hans opinionssiffror är där på nedre 40-tal, och de som misstycker om hur han sköter sig är en majoritet av befolkningen. Så Trumps mål är naturligtvis att framstå som stark, men det faktum är att när man tittar till befolkningen så finns det inte en majoritet som ställer sig bakom Trump-administrationens agerande.
Jag har förstått att just den här... Ja, varsågod, fortsätt. Daniel.
Nej, samtidigt, jag tänkte bara, det här är ju precis som Oskar säger, samtidigt kan man säga att de här demonstrationerna spelar nog också Trump i händerna. Och jag var inne på det här tidigare om att om hur det finns mycket många frågor som inte har gått Trumps väg och som har lett till att hans stöd har sjunkit ytterligare. Och därför så flyttar han nu fokus från importtullar, från Elon Musk, från den stora budgetförslaget som är i motvind i senaten, till Los Angeles, till dessa demonstrationer. Och det här är någonting där han hoppas att hans stöd eventuellt kan öka då, i synnerhet bland hans mest hängivna anhängare. Så det här är någonting som kom på beställning för Trump, att han nu kan, att allting, det mesta här handlar om demonstrationerna i Los Angeles. Man talar inte längre om Elon Musk, man talar inte väldigt lite om budgetförslaget för tillfället.
Så han kan på ett sätt egentligen vinna också på, kan han vinna på direkt om det blir sammandrabbningar?
Det är i varje fall det som han själv hoppas på. Det är ju alltid svårt att spekulera hur opinionen kommer att påverkas. Här finns ju en djup frustration har funnits under de senaste månaderna bland de som motsätter sig Trump, att det inte finns ett ledarskap som aktivt tar fighten inom det demokratiska partiet. Jag tror att vi kan också se det här i den kontexten, att det finns väldigt många som är trötta på Trump och vill se en liksom någon som tar ställning, och nu är det den här frågan då som engagerar, men det är väldigt lätt att säga att det kommer att spridas och kanske också då öka deltagande i de här No King Day-demonstrationerna som planeras för lördagen, där man ska stå mot tanken att Förenta Staterna har en kung eller en diktator i ledningen.
No King
Och det har bubblat under ytan länge. Precis, och det har bubblat under ytan länge. Jag kommer själv ihåg, men det var för några månader sedan, jag har varit på flera demonstrationer också här i den amerikanska huvudstaden, och de har varit ganska små, ganska få människor, och då har jag ofta ställt en fråga, att var är alla människor? Varför är inte ute och protesterar om ni är så arga och så oroliga för det här landets framtid? Och ofta får jag svaret att vänta bara till sommaren kommer, då kommer det att se stora protester runt om i USA. Och många menar att det finns olika orsaker som kommer utlösa det här. Det kan vara just de här rederna. Andra talar om att det kan vara en orkan som ställer till det i en delstat, och myndigheten FEMA som ska då hjälpa till, kanske inte längre har de pengar som behövs, eller något annat, eller budgetförslaget. Och nu kanske vi ser det, det är svårt att säga i det här skedet, men vi kanske ser just att det nu börjar det här motståndet växa, och möjligen kan vi se då fler demonstrationer i andra städer också, att de här sprider sig och ökar i styrka.
Det att man nu trappar upp den här, hur ska jag säga, motsättningen med den här jobbiga delstaten som är liberal och irriterande för Trump på många sätt. Så, tror ni att det här kan eskalera så till den milda grad, eftersom man kallar in just marintrupper, att vi ser typ pansarfordon eller något sådant på gatorna?
Bepansrade fordon så ser vi ju redan, och de finns också hos de lokala polismyndigheterna i användning på grund av den här militariseringen av polisen som vi talade om tidigare. Nu är det ju så att väldigt många av de som är ute och demonstrerar, och i synnerhet ledningen där, så är medvetna om att det kan se dåligt ut på TV om det är mycket våldsamheter, och att det kan spela Trump i händerna. Och därför ser vi till exempel demonstranter som sitter ner och skanderar peaceful protest, alltså en fredlig protest som sitt slagord, eller grupper som bara dansar på gatorna. Man vill visa sitt missnöje, men det finns också då en medvetenhet om att det lönar sig inte att det blir våldsamt eller spelar Trump i händerna. Samtidigt, desto mer det växer, desto mer provokationer i form av mer militariserade trupper, desto svårare är det ju att kontrollera samtliga. Och det är någonting som efter 2020 Black Lives Matter-demonstrationerna som uppmärksammades i grävande journalistik, i forskning, så att mycket av våldsamheterna startades inte av Black Lives Matter-aktivister utan av sådana som kom med i grupperna för att skapa ofog. Och det är ju någonting som man måste vara medveten om i sådana här situationer, att det finns också de aktörerna som vill att det här ska bli våldsamt och kan tjäna en helt annan agenda än att demonstrera mot ICE-redarna i Los Angeles.
Och det ser vi också nu i Los Angeles. Det ser vi också nu i Los Angeles att det finns de personer som är ute efter att skapa kaos. Och det är det som också har eskalerat det här. Så vi har egentligen då två olika grupper. De som vill protestera fredligt och de som verkligen vill skapa kaos, vill provocera och kasta sten på poliser. Så det är det som också har eskalerat det.
Och ju längre det
här... Men till din fråga, Bettina. Ja, till din fråga. Ja. Så jag tror att det mycket hänger på Donald Trump och vad hans nästa drag är. Kommer han att fortsätta eskalera det här som han gjorde under måndagen när han beslöt att skicka ytterligare 2000 nationalgardister till Los Angeles? Hur kommer han att förhålla sig till Gavin Newsom? Kommer han att fortsätta säga att kanske han borde gripa som han står i vägen? Även om många av hans administration säger att det finns ingen orsak att gripa Kaliforniens guvernör för tillfället. Det hänger långt på Donald Trumps nästa drag, vad han tänker och gör de följande dagarna.
Mm. Ja, hur längre det här drar ut på tiden, så desto större är ju risken förstås att en liten gnista antänder sen.
Precis, och här är det viktigt att komma ihåg att om vi går en vecka bakåt i tiden så fanns det ingen konflikt i Los Angeles, utan det här är en direkt svar på Trump-administrationens agerande. Och det är viktigt att komma ihåg här att det är inte... uppfattningen som vissa i synnerhet på höger vill sprida om att Kalifornien är en sån här katastrofzon och att Los Angeles är mer eller mindre en öppen krigszon, eller Trump som sa redan innan soldaterna anlände i Los Angeles, så tackar han dem för att rädda staden från att ha gått liksom värre öde till mötes. Så det är viktigt att komma ihåg att det här är någonting som är helt konstruerat under ett par dagar.
Avslutningsvis ska jag fråga dig, Daniel Olin, om du märker i ditt dagliga liv där på något sätt av det här som pågår.
Man ser ju nästan dagligen nog mindre protester i Washington DC. Det är bara att jag åker till arbetet och ser man i metron folk som är på väg att demonstrera. Det är helt klart. Sen ser jag också här jag bor, så min son är aktiv i en fotbollsförening. Och de ordnar för de mindre barnen ordnar de eftermiddagsverksamhet. Det vill säga att den här föreningen åker ut till fattigare områden och efter skolan får barnen då spela fotboll. Och det ofta handlar om barn som inte från familjer som inte har så mycket pengar. Och de senaste månaderna har det inte varit så många barn med och spela fotboll eftersom deras föräldrar är rädda för att bli gripna när de plockar upp sina barn. Så man ser det här. Man ser det här runt om i landet. Och det som har skett i fyra sedan så är någonting som nog inte har lämnat någon oberörd. Jag har flera grannar som går arbetslösa efter att ha jobbat i decennier med bistånd och amerikanskt bistånd och framförallt med Afrika. Nu har de inga mera jobb. Så allt det som vi har sett de fyraste månaderna, det återspeglas ju nu också i det amerikanska samhället.
Tack ska du ha. Det får bli slutorden här i slaget idag. Det var Daniel Olin, Svenska Yles korrespondent i USA. Som ni hörde, och Oskar Winberg som är USA-forskare hade vi också här i studion idag. Mitt namn är Bettina Sågbom och ett nytt slaget blir det imorgon samma tid, samma kanal. Tack för sällskapet.